Kapitel 28. Bortförandet. Att Rand lät Sallyn hålla rocken åt honom när han skulle ta på sig den hade en enkel anledning. Ville han ha det på något annat vis skulle han få ta den från henne med våld. Som vanligt försökte hon dra på honom plagget utan hänsyn till detaljer som var hans armar råkade befinna sig. Resultatet var en liten dans mitt på sovrumsgolvet. Luce Therwin kacklade av något slags vanvettig förnöjelse, knappt hörbart. Shamel, ja, men först är Mandred. Först av allt gör jag mig kvitt honom, och sen Shamel, ja, ja. Om mannen haft några händer skulle han ha gnidit dem av pur fröjd. Rand ignorerade honom. Visa nu respekt, muttrade Sallyn. Du visade inte Aishidena i Camelin respekt och se hur det gick. De visa. Jag har hört dem visa säga saker. Du måste visa respekt, ger snådraken, tillade hon sen. Till sist lyckades han vränga på sig rocken ordentligt. Har min kommit ännu? Ser du henne, ger snådraken? Efter att ha borstat obefintligt damm från det röda sidentyget började Sallyn knäppa knapparna. Det gick fortare att låta henne göra det. Min kommer när hon kommer, om hon kommer. Shirley är färdig med henne i tälten när hon är färdig. Plötsligt bligade hon upp mot honom med vass blick. Vad vill du med henne? Du vill knappast bli nypt i baken när Aishidena är här. Den här gången doldes inget leende bakom hennes allvarliga min. Ers nåd, draken. Det var mycket svårt att hålla god min. Allting gick så bra. Och så nu detta. Shirley visste mycket väl att han ville ha min här idag. Och att det var viktigare än vid någon tidigare audiens. Tillfället att se vad Corinne och två andra av Elidas sändebud omgavs av för bilder fick inte gå till spillo. Shirley hade lovat att min skulle vara tillbaka i tid. Han drog sig undan igen, men Sallyn följde efter och kämpade vidare med knapparna. Sallyn, jag tänker inte gå till Shirley's tält. Leta rätt på min och för henne hit. Inga frågor, Sallyn. Bara gör det. Hon lyckades le och skära tänder på samma gång. En fascinerande anblick. Som er snådraken befaller. Hon neg mjukt med de röda och vita kjolarna utbredda och ansiktet halvvägs ner till golvet. Hur länge, frågade han när hon vände sig för att gå. Han behövde inte säga vad han åsyftade. Hennes tvekan visade att hon förstod. Till sist tog hon till orda med lugn, stadig röst och utan antydan till missnöje. Tills min skam är lika stor som deras. Hon såg honom rakt i ögonen en kort stund. Den gamla Sallyn, om också med längre hår, men lika snabbt var masken åter på plats. Om er snåd draken tillåter måste jag springa nu om jag ska kunna lyda er snåd drakens befallning. Vilket hon gjorde, med kjolarna lyftade till knäna pilade hon ut ur rummet. Rand skakade på huvudet och knäppte de sista knapparna själv. I själva verket kände han sig väl till mots, utom när det gällde min, det vill säga. Min hade lovat. När han väl lyckats avvärja Corins oundvikliga frågor om huruvida han bestämt sig att följa med dem till Tarvalon skulle han ta min och... Han visste inte vad. Men Alanna var en dagsritt närmare. Han skulle ge Corin en kort stund att lägga fram sitt ärende. Sen skulle han gå och träna med svärdet i en timme. Demandred, morrade Luce Therwin. Han traktade efter Elaina. Som vanligt fick tanken på Elaina honom att försvinna bort i fjärran, gråtande och gnyande. Elaina, åh ljus, Elaina. Rand tog med sig dragspiran in i mottagningsrummet. Han undrade vilka Corinne skulle ha med sig. Så satte han sig i den höga stolen på podiet för att kunna låta bli att traska av och an i rummet. Inte på grund av Aishidena, utan på grund av min. Hon visste att han behövde henne, det visste hon. Till sist öppnades en av dubbeldörrarna så mycket att en kvinna kunde komma in. Men det var Sheert, inte min. Aisedena är här, Kara Khan. Hon uttalade titeln med någon tvekan, fortfarande inte helt övertygad om att en våtlänning kunde vara hövdingarnas hövding. Och för den delen inte säker på om hon ville betrakta honom som son till en spjutjungfru. Rand nickade, rätade på sig och ställde dragspiran upprätt mot knät. Skicka in dem. Han skulle prata allvar med Min om det här. Ge all sin tid åt dem visa. Corinne gled in som en tjock, självgod svan. Följd av Galina och en annan kvinna med korpsvart hår, hårda ögon och tidlöst ACD-anlete. Idag var allihop grått i olika nyanser, förmodligen för att inte dammet skulle synas. Till hans förvåning kom även denna gång en rad tjänstekvinnor i ACD-ernas kölvatten. Ett fullt dussin som tyngdes under två mässingsbeslagna kistor, båda av ansenlig storlek. Några av de unga kvinnorna sneglade på honom, men de flesta såg ner i golvet, antingen koncentrerade på att bära eller av fruktan. Rand var nära att le innan han hann hejda sig. De trodde verkligen att de skulle kunna köpa honom. Så tråkigt att er gröna syster inte är här idag, sa Alina. Hans blick for genast från tjänstekvinnorna till henne. De tre ACD:erna betraktade honom alla med koncentrerad blick. Hur i ljusets namn skulle de kunna känna till Alana? Det gavs emellertid ingen tid för funderingar. Ty i nästan samma ögonblick började det sticka i huden på honom. Raseriet bröt fram inom honom och Ilus Tharin med. Rand slet åt sig Sidin, nästan Ilus Tharins grepp. Vitglödgat ursinne blandat med förakt kokade runt tomrummets utkanter medan han blängde på Corinne, Galina och den tredje kvinnan, vem hon nu var. Corinnes runda haka hade ett beslutsamt drag, medan de båda andra rent av log, ivrigt och inte alls vänligt. De var lika stora dårar som Arana och hennes anhang. Skölden som gled in mellan honom och urkällan var som en slussport. Flödet av Sidin försvann och kvar fanns bara smittans orena rester. Vid sidan av det var det faktum att luften tycktes få fast form runt honom från fotsulorna och upp till gässan ingenting. Skölden fick honom att spärra upp ögonen till bristningsgränsen. Det var omöjligt. Tre kvinnor kunde inte skära av honom från urkällan när han väl hade Sidin i sitt grepp. Såvida de inte var lika starka som Shamirag eller Mershana eller... Han sträckte sig efter urkällan, slog mot den osynliga stenmuren. Hårdare, hårdare. Luz Tharin morrade som ett vilt djur, slog och klöste frenetiskt. En av dem måste kunna nå Sidin. En av dem måste kunna bryta en barriär som endast tre kvinnor höll på plats. Skölden hade bara varit på plats i några ögonblick när en av tjänstekvinnorna steg fram vid Galinas sida. Och Rand kände hur blodet rann ur hans ansikte. Fyra par ögon blickade på honom ur fyra tidlösa anleten. Det är stor skam att detta skulle behövas. Corinnes lugna, avvägda tonfall fick det att låta som om hon talade till en stor församling snarare än en ensam man. Jag ville verkligen att ni skulle komma till Tarvalon av egen fri vilja. Men det blev uppenbart att ni endast ämnade låta oss vänta. Jag förmodar att ni har haft någon form av kontakt med de stackars dårar som flydde från tornet efter att kvinnans charns släcktes. Trodde ni verkligen att de hade någonting att erbjuda er? Till skillnad från Vita tornet. Det lät faktiskt som om hon var besviken på honom. Ögonen var den enda del av honom som kunde röra sig. Och nu gled hans blick mot tjänstekvinnorna som var sysselsatta med en av kistorna. Den stod öppen och de lyfte ut en rund bricka. Några av dem såg unga ut, men andra. De var alla Aesir, det var han övertygad om. De fem unga kvinnorna var bara så nyblivna att de ännu inte fått det tidlösa utseendet. Fem stycken som kunde se på honom och döva hans misstankar medan de andra dolde sina ansikten. 15 Eichedier. 13 som kunde länka sig samman och väva en sköld som ingen man kunde bryta igenom. Och 2 för att binda honom. 13 för att... Lucetherin flydde med ett tjut. Galina tog drakspiran från Rands hand och skakade på huvudet. Jag tar befälet nu, Corinne. Hon tittade inte ens åt honom. Han kunde lika gärna ha varit en del av stolen. Så var det bestämt. Om det utvecklades på detta sätt skulle röda Aya ta befälet. Hon räckte dragspiran till den andra svarthåriga kvinnan i grott och sa: Lägg den här någonstans, Catherine. Den kan bli en trevlig souvenir åt en ärmelintronande. Röda Aya. Svetten rann ut efter Rands ansikte. Om bara spjutjungfrurna i korridoren ville komma in nu. De visa, Charlin, vem som helst som kunde ge larm, väcka upp palatset. 13 Eichedier och anförda av röda Aya. Om han kunnat öppna munnen skulle han ha vrålat högt. Bane tittade förvånat upp när dörrarna öppnades. Rand Althor hade alldeles nyss tagit emot Eichedierna och vände automatiskt bort blicken när hon såg tjänstekvinnorna komma ut med kistorna. En av de svarthåriga Eichedierna ställde sig framför henne och Bane reste sig hastigt från sin hukande ställning vid dörren. Hon visste inte riktigt vad hon skulle tro om det de andra spjutjungfrurna berättat i Camlin, sådant som endast visa och hövdingar hade vetat förut. Men i denna kvinnas svarta ögon tycktes det finnas en visshet om hur Eilfolket en gång för länge sedan hade svikit Eichedierna. Dessa ögon höll Banes blick fångad till den grad att hon bara var vakt medveten om att den andra svarthåriga Eichedien stod framför Sheard på samma sätt, medan den pompösa kvinnan ledde ut de andra bort genom korridoren med sina kistor. Bane undrade om Eichedien som stirrade på henne tänkte döda henne på grund av Eilfolkets svek. Visserligen borde de ha börjat döda Eil för ett bra tag sedan om de tänkte göra det. För misso måste de känna till sveket. Men i denna kvinnas svarta ögon fanns en hård glans som bara kunde båda död. Bane var inte rädd för att dö. Hon hoppades bara att hon skulle hinna dra upp slöjan först. Det tycks som om unge mäster Althor är van vid att komma och gå till och från Camlin när det faller honom in, sa Eichedien med en röst hård som sten. Vi är inte vana vid att folk lämnar oss utan förklaring. Om han återvänder till palatset under de närmaste dagarna så återvänder även vi. Om inte, vårt tålamod är inte oändligt. Hon gled därifrån, hon och den andra efter kvinnorna med kistorna. Bane utbytte en snabb blick med Sheard och sen skyndade de in i Rand Althors gemak. Borta? Vad menar du med att han är borta? Frågade Perrin uppfordrande. Loyals öron vändes mot honom med en knyck, men Ogiens blick förblev fäst vid stenbrädet, lika orubbligt som Fails. Hon luktade. Perrin kunde inte bli klar över vad det virvar av dofter som kom från henne betydde, annat än att det fick honom att vilja bita sig i handen. Nandera ryckte bara på axlarna. Han gör så här ibland. Hon verkade nog så lugn, med armarna i kors och oberört ansiktsuttryck. Men hon avgav en irriterad lukt, som små stickande kardborrar. Han smiter iväg utan en enda spjutjungfru som livvakt. Ibland så länge som en halv dag. Han tror att vi inte vet om det. Jag trodde att du kanske skulle veta vart han hade begett sig. Någonting i hennes röst gav Perrin en känsla av att hon skulle följa efter om hon fick veta vart det var. Nej, suckade han. Jag har inte den blekaste aning. Tänk på hur du spelar, Loyal, mumlade Fail. Inte kan du väl vilja lägga en sten där? Perrin suckade igen. Idag hade han bestämt sig för att inte vika från Fails sida en sekund. Förr eller senare skulle hon bli tvungen att prata med honom. Och dessutom måste Berylane lämna honom i fred om han var tillsammans med sin hustru. Det sista visade sig visserligen stämma, men så snart Fail förstod att han inte tänkte ge sig ut på jakt igen hade hon sett till att få tag på Loyal innan han hann gå till biblioteket. Och ända sedan dess hade de spelat sten. En räcka partier som inte tyckte sa någon ände. Perrin önskade att han varit var nu Rand kunde befinna sig. Rand låg på rygg på sängen och stirrade upp mot källarens tjocka takbjälkar utan att egentligen se dem. Sängen var inte stor, men den hade två fjädermadrasser, gåstunskuddar och fina linnelakan. I rummet fanns också en robust stol och ett litet bord, enkelt men välsnickrat. Det verkade fortfarande i hans muskler efter att han burits hit i en av kistorna. Med kraften hade de utan ansträngning vikt honom dubbel med huvudet mellan knäna och sen hade det räckt med ett vanligt rep för att förvandla honom till ett paket. Skrapet av metall mot metall fick honom att vrida på huvudet. Galina hade använt en stor järnnyckel för att låsa upp en liten lucka i den järnbur som omgav både sängen, bordet och stolen. En gråhårig kvinna med rynkigt ansikte stack in armarna i buren länge nog för att placera en övertäckt bricka på bordet. Och sen nästan hoppade hon undan. Jag tänker leverera dig till tornet vid något sånär god hälsa, sa Galina när hon återlåste luckan. Ät, annars blir du matad. Rand vände åter blicken mot takbjälkarna. Sex Aesir satt på varsin stol runt buren och vidmakthöll skölden som omgav honom. Han höll kvar tomrummet för den händelse att skölden skulle ge vika ett ögonblick. Men han gjorde inga utfall mot barriären. Det hade han gjort när de först föste in honom i buren. Några av dem hade skrattat medan de andra helt hade ignorerat hans försök. Nu sträckte han sig istället försiktigt efter Shaidins rasande kraft, en storm av eld och is som fortfarande fanns strax inom synhåll. Han sträckte sig efter den och kände på den osynliga mur som avskar honom från urkällan, gled över den som för att försöka finna en skarv. Vad han fann var en plats där muren tycktes övergå i sex punkter. De utgjorde ett lika effektivt hinder som resten. Men de var sex, inte en, och helt tydligt punkter. Hur länge hade han varit där? Ett grått missmod hade sänkt sig över honom och suddat bort tiden samtidigt som det fyllde honom med apati. Han hade varit här tillräckligt länge för att bli hungrig. Men hungerkänslorna kändes bara avlägset genom tomrummet och inte ens doften av varm stuvning och nybakat bröd som nådde honom från brickan förmådde väcka något intresse. Att stiga upp kändes allt för ansträngande. Hittills var det 12 Aesir som hade avlöst varandra kring buren och ingen av dem hade han sett innan de visade sig där i källaren. Hur många fanns det i huset? Han hade ingen aning om hur långt han hade färdats i kistan, utom att större delen av färden skett med en skumpig vagn eller kärra. Varför hade han glömt Moraines råd? Lita inte på någon Aesir, inte en tum, inte en hårsbredd. Sex Aesir som levde tillräckligt mycket av Shaidar för att bibehålla skölden runt honom måste vara nog för att en kvinna som kunde leda kraften skulle känna det även utanför huset. Det enda som behövdes var att Amish, Bear eller någon annan passerade utanför på gatan och började undra. Vid det här laget måste de ha insett att han försvann när Corrine lämnade palatset, om det nu fanns någon gata utanför. Det enda som behövdes, han kände på skölden igen, försiktigt så att de inte skulle märka det. Sex punkter, sex mjuka punkter på något vis. Det måste betyda någonting. Han önskade att Luce Therin ville tala igen, men det enda som hördes i hans huvud var hans egna tankar som gled längs tomrummets yta. Sex punkter. Sorrelly skyndade genom skymningsdunklet längs gatan som ledde förbi det stora huset där ACD befann sig. Hon kunde nätt och jämnt känna hur de fortfarande ledde kraften där inne. Att hon kände det så svagt berodde på att hon nätt och jämnt kunde leda kraften. Men det var inte därför hon ignorerade det. De hade lett kraften dag och natt där inne sedan de kom. Ingen av de visa ödade längre någon tankemöda på det. Shirley hade sannligen viktigare saker att tänka på nu. I trädmördarnas palats hade spjutjungfrunna börjat bli irriterade över Rand Althor och muttra om att Carr Achan skulle ha ett och annat att förklara när han kom tillbaka den här gången. Shirley hade levt betydligt längre än någon av jungfrunna. Längre än någon annan av de visa, även om hon var svag med kraften. Och nu var hon illa till mods. Liksom de flesta män gick Rand Althor dit han önskade när han så önskade. I det avseendet var män som katter. Men den här gången hade Min försvunnit någonstans mellan tälten och palatset samtidigt som han gav sig av. Shirley tyckte inte om sammanträffanden. Hur många sådana som män brukade omge Carr Achan. Hon kände en plötslig kyla som bet in i märgen, drog sjalen om sig och skyndade vidare mot tälten.